Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Uppgiften som ligger oss framför oss är stor. Den kommer kräva hårt arbete. Vi ska ställa om Sverige, vi ska ställa om Europa, vi ska ställa om världen. Vi fossilfria och helt koldioxidneutrala. Det är uppgiften.
Clean hydrogen is a perfect means towards our goal of climate neutrality. It can power heavy industries, propel our cars, our trucks and our planes. It can store seasonal energy or heat up our homes. And all of this with almost zero emissions.
Ja, den gröna omställningen där fossila bränslen på bara ett par decennier ska fasas ut för att rädda klimatet, den är i full gång. Och i centrum för hur det här ska gå till när det gäller allt från ståltillverkning till vad vi tankar lastbilar med eller hur vi ska stabilisera elnät med väldigt mycket vindkraft står vätgasen. EU, Sverige och många andra satsar enorma resurser på vätgas som framtidens gröna energibärare. Varför just vätgas? Hur ser vägen till vätgassamhället ut? Och vad är det kritikerna menar när de varnar för att mycket av det här handlar om orealistiska drömmar och ännu en grön bubbla? Välkomna till Djupet. Jag heter Magnus Thorén. Temat idag alltså vätgasens roll i den här gröna omställningen. Och särskilt idag så ska vi fokusera på vad kritikerna varnar för när det gäller planerna på att tillverka, lagra och använda fossilfri vätgas i stor skala. I höst så är tanken att vi på Djupet återkommer med fler avsnitt kring just den gröna omställningen. Och genom de här programmen så ska vi försöka ta reda på vilka möjligheter och risker som experter och olika forskare med olika perspektiv också ser. Men idag alltså extra fokus på skeptikerna till vätgas som någon slags dundermedicin mot växthusgaser och klimatkris. I det här avsnittet går vi på djupet tillsammans med
Christian Sandström, biträdande professor vid Jönköping International Business School och Ratio. Han doktorerade på Chalmers tekniska högskola 2010 och har bland annat ägnat sig åt att studera teknologiskiftens implikationer. Christian Sandström har också forskat vid universitetet i Cambridge. Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik och egenföretagare inom rådgivning och utbildning på kärnkraftsområdet. Jan Blomgren har precis som Christian Sandström skrivit flera kritiska artiklar kring bland annat vätgas och vindkraft i kvartal. Vi kommer också att höra Gustav Gren som forskar kring vätgas och Mikael Nolander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten, där tillverkaren av grönstål Hybrit ingår.
Christian Sandström, vätgas, hur central är den skulle du säga i det här projektet som vi kallar för den gröna omställningen?
Ja, i Europa har det blivit en väldigt stor andel av det. Vill vi nu titta på summor så EUs Green Deal då över en 10-årsperiod summerar ju då till 1 000 miljarder euro. Och av dessa 1 000 är det alltså 430 miljarder som är öronmärkta specifikt för vätgas. Det vill säga en teknologi av många, och det är alltså nästan hälften av hela denna Green Deal som handlar om vätgas. Så att det är en väldigt stor del, och det är väldigt mycket uppmärksamhet runt just vätgas i Sverige och i Europa.
Du har ju blivit lite av en företrädare, en av de hårdaste kritikerna i Sverige på något sätt mot den här så att säga, projektet, de här satsningarna. Hur föddes din skepsis till det här?
Jag hade under flera års tid innan studerat vad jag började kalla för gröna bubblor. Storslagna, ofta politiskt initierade satsningar på grön teknik som då sägs åstadkomma nya arbetstillfällen, ny teknik, grön omställning, ny exportindustri, och sen ser vi hur de här satsningarna inte levererar på någon av de här punkterna, utan ofta urartar i olika härvor av nedskrivningar och teknik som inte fungerar. Vad är mekanismerna bakom det här? Hur går det till när de här gröna bubblorna blåses upp och i nästa skede punkteras? Den frågan hade jag ägnat mig åt i 3-4 års tid innan jag fick upp ögonen för det som pågår idag runt vätgas och grön omställning. Och tyvärr måste jag säga, är det väldigt många mönster som går igen.
Och om du pratar om de här mönstren som går igen, vilka är de då när det gäller vätgasen just nu?
Så om vi börjar med mönstren runt de gröna bubblorna, både mönstret och mekanismerna bakom varför det inte fungerar, så det görs stora satsningar. Politiker och företag vill framstå som ansvarstagande, och de vill ofta genuint göra någonting gott. Det dyker upp stora påsar pengar från Energimyndigheten, från EU, som det sedan går att söka för kommunala, regionala företag. De kammar hem de här pengarna i någon mening, och vad vi ser är att när bidragen kommer så försvinner risktänkandet. Och i den konsensuskultur som sedan finns runt frågornas dignitet så är det väldigt svårt att komma med några kritiska invändningar. Kritiker blir avfärdade som olyckskorpar, och det är ju ändå pengar ifrån EU, vilket gör att man väljer att fortsätta. Och det gör man tills tekniken inte fungerar. Det är olika utlösande mekanismer som sen får bubblan att brisera. Det kan vara att oljepriset går ner, det kan vara just tekniken funkar inte, eller någonting annat som man har förbisett. Men ingen risk är för stor när någon annan betalar. Och den stora miljöfrågans dignitet gör att det är svårt att ställa några kritiska frågor. Så det var det här som blåste upp etanolbubblor runt om i Sverige, biogasbubblor, och det finns liknande tendenser när man tittar på även vindkraften. Och när vi sen börjar skärskåda vätgasen, då ser vi tyvärr väldigt liknande tendenser.
Okej. Jan Blomgren, är du en olyckskorp, en av de här som ses som det i Sverige när det gäller vätgasen?
Jag är ju en ganska glad gamäng och rätt optimistiskt lagd för övrigt, va? Men på energiområdet så har jag väl blivit lite av the bad boy i sammanhanget. För transparensens skull, låt mig börja med att säga att jag jobbar som expert åt ett nystartat företag som siktar på att tillverka vätgas med solceller i ett land i norra Afrika. Som ett sätt att försöka tillverka vätgas till lägre priser än idag när vi använder naturgas som källa. Så att jag alltså inte emot vätgas. Den svenska debatten blir ofta väldigt, är du inte för oss så är du emot oss. Jag har ställt frågan kring de här stora projekten i Norrland Ni ska göra vätgas på ett sätt som kräver enorma mängder el. Hur ska ni få el? Jag har ställt den frågan över 30 gånger och ännu inte fått ett begripligt svar på det hela. Och då blir jag lite misstänksam. Men det är ju typiskt för forskare att bli misstänksamma när man inte får bra svar på sina frågor. Men det betyder inte att jag är emot vätgas. Det betyder inte att jag är emot att få bort fossila bränslen. Det tycker jag vore en gudig behaglig gärning. Men jag ställer mig frågan till om det här är rätt sätt att gå. Och när politiker ska blåsa belopp som är likhet ungefär lika stora som Sveriges statsbudget och ingen inblandad kan svara på frågan hur man ska göra det, ja, då tycker jag då finns det anledning att sätta saker ting under lupp.
Alltså det är inte så, eftersom du, jag menar, du är expert inom kärnkraft, det är inte så att din kritik mot hur det här ska funka ganska mycket handlar om att du tycker det vore bättre att bygga en massa kärnkraftverk istället och elektrifiera allting?
Självklart tycker jag ju det. Jag menar, jag är ju biased. Jag håller ju på med kärnkraft. Och jag tycker lite spännande det här också, att om det är så att vi vill minska koldioxidutsläppen på jorden, den i särklass enklaste, billigaste, snabbaste sättet att göra det är ju att konkurrera ut kolkraften genom att bygga kärnkraftverk. Mm. Och det skulle ge en mycket större klimateffekt till en mycket lägre kostnad och skulle gå mycket fortare att göra än att gå omvägen via att blanda in stålproduktion i det hela. Ja. Men det är inte grunden för min kritik egentligen, mer än att jag är lite allmänt biased såklart. Om jag var tvungen att välja mellan att använda vätgas för att få bort kolet från stålproduktionen eller att introducera elbilar i hela världen som ett sätt att minska koldioxidutsläppen, då skulle jag köra vätgas inom stål 8 dagar i veckan. Det är en mycket mer framkomlig väg än de här elbilarna vi håller på att försöka frälsa världen med. Så jag vill sätta saker i perspektiv. Jag vill sitta och räkna på det och se vad är den mest framkomliga vägen. Vad är 2, vad är 3, vad är 4 och så vidare. Men då blir man lätt uppfattad som någon slags motvallskäring som är mot allting. Om man inte sjunger med i de hallelujakörer som är kring det som är hot och in och politiskt korrekt just nu.
Ja, och det får du, Christian, varsågod.
Jag kan bygga vidare lite på det Jan är inne på här med vätgas. Är det här att vara mot vätgas per se eller inte? Vätgas kan ju användas som ett sätt att alstra energi, men det kan också användas kemiskt. Och tittar vi på användningen av vätgas som den ser ut i världen idag, då är alltså 55% för att framställa ammoniak, 25% går till oljeraffinaderier för att få bort svavlet ifrån tungoljan. Och det är alltså så vi har blivit av med svaveldioxiden och en stor del av försurningen. Sen är en del runt elektronik och rymden, rymdfarkoster, och en del är runt metanolframställning. Men här använder vi alltså vätgas för ändamålet att få bort någon icke-önskvärd liten atom eller liten del av en molekyl någonstans. Och där har ju vätgasen då bidragit till att vi får... vad är svenskas? Fertilizers, hjälp mig, jag hittar aldrig ordet.
Konstgödning.
Ja, konstgödning. Vi har fått bort svaveldioxid, så att vätgas är inte dåligt i sig. Den här idén att vätgas är någonting vi ska använda som en källa till energi, det är någonting annat. Och det är där alla de här problemen kommer in, som jag är inne på, bland annat då med elen och eltillförseln.
Okej. Vi har som vanligt här i djupet också en kvartallyssnare med oss. Välkommen, vem är du?
Tack, Gustav Karlberg heter jag. 42 år, jobbar som distriktsläkare i Stockholm. Ingen expert på området, men nyfiken på debatten.
Vi pratar ju om den gröna omställningen. Hur mycket funderar du kring de frågorna? Klimatnödläge, växthusgaser?
Ja, men det är någonting som ständigt finns med, varierande grad personligt, men framförallt när man följer allt som sägs och skrivs kring det här. Jag kan inte påstå att det kanske ständigt är högst upp på min agenda, men jag följer flödet, kan man väl säga.
Mm, intressant. Du ska få komma tillbaka sen såklart med dina tankar och också frågor till experterna som är med här. Men innan dess så ska vi gå lite till grunderna kring vad vätgas faktiskt är, hur det kan produceras och hur långt utvecklingen har kommit kring det här. Gustav Gren, han är projektledare och forskare inom förnybara energisystem och vätgassystem just på det statliga forskningsinstitutet RISE. Och jag intervjuade honom för några dagar sedan. Om vi börjar från grunden, Gustav, vad är vätgas?
Vätgas är egentligen, det är två väteatomer, och väte är ju det allra första och lättaste grundämnet i periodiska systemet. Man kommer ihåg det från kemin. Och vätgas är egentligen två väteatomer ihopslagna och blir då vätgas.
Hur tas vätgasen oftast fram idag?
Idag används någonting som kallas för ångreformering. Då använder du naturgas för att producera vätgas. Och jag har inte exakta siffror på det, men man brukar säga att ungefär 98% av all vätgas som produceras idag är fossilt baserad.
Mm. Så den vätgas, det mesta av den som tillverkas idag, den så att säga, den släpper ut växthusgaser, den processen?
Ja, det gör den. Och vätgas används ju redan idag i olika, framförallt industrier. Och då är den i huvudsak fossilt baserad.
Nu tittar man ju på att använda vätgas som är fossilfri. Hur ska man ta fram den då?
Den tas fram genom någonting som kallas för elektrolys. Och det görs i en då elektrolysör. Och en elektrolysör är egentligen den som kallas spjälkar vatten. Och det innebär att man känner säkert till vatten som har kemiska beteckningen H2O. Det innebär egentligen att du delar på H2 och O-t, så att du får vätgas och syrgas. Och detta gör du genom att tillsätta el och såklart vatten då, eftersom det är vatten du ska spjälka. Och ut då får du då vätgas, syrgas och en lite värme.
Så bara med el och vatten så får man fram vätgasen då?
Ja, precis.
Det pratas om en del energiförluster i den där processen. Ja. Hur ser de ut?
Jo, men alltså mycket av förlusterna är just den värmen som kommer ut. Det är omvandlingsförluster också, är det. Så att, och du kan ju omvandla vätgas tillbaka till el igen. Så att skulle du bara omvandla vätgas omvandla el till vätgas och sen vätgas tillbaka till el igen, då har det varit en hel del förluster. Och kanske ingen större mening om man bara kollar på rena siffror, utan det andra effekter man får ta hänsyn till som ger ett värde.
Mm. Går de här energiförlusterna att minska på olika sätt? Man kan såklart ta vara på värmen, pratar vissa om i fjärrvärmenät eller på andra sätt. Men kan man rent tekniskt också effektivisera processen så att de här förlusterna blir mindre?
Ja, alltså det kan man. Det finns olika typer av elektrolysörer som, jag kommer inte gå in på dem för det tekniskt blir det då. Men det finns olika typer av elektrolysörer som är olika bra olika tillfällen. Vissa exempelvis har en lång uppstartssträcka, så de gynnas inte av att stängas av och sätta på ofta, utan de behöver liksom en uppstartssträcka, och då, men de väl är igång så är de rätt effektiva. Medan andra kanske är lite mer effektiva att kunna sättas av och på, vilket kan vara väldigt nödvändigt i vissa fall om du till exempel skulle koppla rakt till vindkraftsverk. Exempelvis.
Intresset för vätgas just nu kopplat till den här gröna omställningen. Hur skulle du beskriva det?
Väldigt högt. Och som sagt, det är inte bara en sektor som är intresserad av det. Det är liksom inte att elektrifiering av fordon bara, utan det är liksom det är fordon, det är industri, det är elnätet som ska balanseras, och det är energiproduktion i allmänhet. Så det finns många olika företag framför allt som är nyfikna på det här.
Kan man säga lite att vätgasen nästan kommer att genomsyra, enligt hur planerna ser ut nu, hela den här gröna omställningen?
Det kommer vara en viktig pusselbit, helt klart. För det finns vissa segment som kanske anses svåra eller rent sagt omöjliga att bara elektrifiera med, sig el. Du behöver någonting ytterligare som är lite mer flexibelt. Kan det vara. eller att det kanske inte finns något annat alternativ riktigt. Det vi ser i med hybrid och det fossilfria stålet exempelvis, där är ju vätgas en råvara som ersätter något helt annat. Du behöver ju fortfarande den här råvaran, men som just nu är vätgas då i det fossilfria stålet. Det är liksom svårt att ersätta det.
Förutom du pratar om fossilfritt stål, där ska ju vätgas vara en faktor. Man talar också om att det kan balansera framtida elsystem med väldigt mycket vindkraft. Som ju funkar jättebra när det blåser och mindre bra när det inte blåser och sådär. Hur ska det där funka?
Tanken är ju det att man kanske inte ska behöva styra ner vindkraften så mycket som man gör. För vi har ju tillfällen där vi producerar för mycket el, exempelvis. Och då kan det vara att istället för att behöva stänga av vindkraftverk eller styra ner dem för att inte överbelasta nätet eller inte för att överbelasta efterfrågan av el, så kan du producera vätgas istället. Det är en tanke, vill jag ändå säga, som forskas mycket på. Sen finns det, jag kan nog inte nämna någonstans det finns i praktiken än riktigt, om inte på, och finns det det så är det på en väldigt liten skala.
Men det är en idé man har, man vet inte om det funkar eller är lönsamt idag än.
Ja, men det är ju det, eftersom det är förluster i att producera vätgas och sen du ska balansera då elnätet genom att producera den här göra el tillbaka av vätgasen. Ja, men då har du en del förluster. Och då är det ju frågan liksom, är de här förlusterna, är de tillräckligt små för att liksom inte bli, att du går back på det rent ekonomiskt av att installera alla dessa extra komponenter?
Om vi tittar lite på utmaningarna eller problemen som återstår kring att få till det här. En sak man pratar om, det är att lagra vätgas, och då kommer det krävas mycket större lagringsutrymmen än vad man använder inom industrin idag. Hur långt har man kommit inom det där området?
Alltså idag så, du skulle kunna rent krasst köpa, om jag tänker hela värdekedjan här, det finns liksom sätt att producera vätgas på, det finns sätt att lagra vätgas på och det finns sätt att använda vätgas på idag. Alltså hela värdekedjan finns, men alla dessa delar måste ju liksom utvecklas för att det ska bli kostnadseffektivt nog. Men just rörande lagring liksom, idag kan du ju lagra vätgas, och det gör du genom att högt trycksatta kärl helt enkelt. Och de här och är det trycksatta kärl liksom, då tar det mycket plats. För det blir liksom hela tiden övervägning hur mycket ska du komprimera det. Jämfört, det beror på hur stort kärl du vill ha. Men sen är det säkerhetsaspekter i det också. Är det. Och så finns det ju många andra sätt, alltså som är lite mer längre fram. Du kan förvätska vätgas, det vill säga att du gör den i flytande form istället. Men då ska du ner till en temperatur på minus 253 grader. Och det säger sig själv att det är energikrävande att dels komma ner dit och dels bibehålla den temperaturen. Det finns också ett tredje sätt som är väl kanske som aktuellt, men det är inte likt där man inte kommer till lika långt, utan där forskas väldigt mycket på istället. Och det är att binda vätgasen i andra material för över en viss tid och sen kan man säga extrahera, dra ut vätgasen igen ur det här materialet. Man behöver vätgasen. På så sätt så kan man använda befintlig infrastruktur för vissa typer av material, säg metanol, säg metan. Men de här processerna är fortfarande inte lika väl utvecklade än.
Den är explosiv i vissa förhållanden också. Är det där en risk?
Ja, alltså vätgas är, jag är ingen expert på vätgassäkerhet, men jag kan nämna väldigt kortfattat. Alltså vätgas är ju lättantändligt, det reagerar ju lätt. Med syre framförallt. Och det gör att det måste hanteras på särskilt sätt. Sen skulle jag inte vilja argumentera för att vätgas är farligare, om man uttrycker det så, än andra energibärare. Allt med mycket energi i sig är ju farligt på ett eller annat sätt. Men man måste hantera olika. Framförallt eftersom vätgas börjar det väl brinna, så har den läskiga förmågan att du ser inte lågan förrän du är i lågan. Du känner inte lågan förrän du är i lågan.
Det låter inget vidare.
Det låter inget vidare, absolut inte. Men det här arbetas jättemycket med, och jag skulle nog säga att det är någonting som bromsar upp lite, inte helt och hållet såklart, men bromsar upp en del den här utvecklingen av vätgas i samhället. För när det är säkerhetskrav på det, så behövs ju standarder för hur man ska utveckla, säg lagringskärl, eller hur ska utveckla en tankstation för vätgas. Och de här tar tid att ta fram.
Det finns ju kritiker också som har kritiserat den här stora satsningen på vätgas och pekar på att det finns en risk att, eftersom det är så mycket stödpengar både från nationer som Sverige och från EU för att utveckla och forska och projektera kring vätgas, att det drar till sig många som kanske inte egentligen tror så mycket på det, men som är ute efter stödpengar eller gör det därför att det finns, så att säga, bidragspengar att hämta. Kan det finnas en sån risk?
Ja, men det är klart att allt som kan missbrukas kommer ju missbrukas. Lite så tänker jag. Men, ja, men det är klart att det finns en risk. Men å andra sidan så tycker jag att det är oftast väldigt, särskilt i EU-kontext, där man är betydligt tydligare än i Sverige. Eftersom jag skulle säga att man har kommit längre i EU rörande vätgas än Sverige som nation. Och där är det väldigt tydligt definierat i liksom vad det är för typ av vätgas, eller vad det är för vätgaslager som ska utvecklas och så vidare. Det är väldigt hårt att få liksom finansiering. Det är det.
Är du hoppfull att det här kommer att kunna faktiskt fungera? Om några decennier då kan vi ha ganska stora delar av ett nytt fossilfritt energisystem, tillverkningssystem på plats, och där vätgas spelar en roll.
Absolut, jag är hoppfull. Det är jag. Alltså, vi kommer se. Just nu är ju inte det så, ska man säga, man ser det inte fysiskt idag. Det som vi pratar om, vätgas. Man ser det inte i samhället. Gemene man kommer inte se det just nu. Men bara om ett par år så kommer vi se betydligt fler liksom tankstationer för vätgas, för vätgasdrivna fordon. Och nu verkar det som att tankstationerna kommer före fordonen, olikt exempelvis biogasfordon, där det var tvärtom. Men liksom, vi kommer se tankstationer väldigt snart före, och kort efter kommer liksom vätgasfordonen börja växa till sig också och vara med en mer naturlig del av samhället. Då kommer vi börja märka det. Och det som rör exempelvis energiproduktionen, hur det är kopplat till det, det kommer vi kanske inte se på samma sätt, men det kommer poppa upp allt mer, och det är många som är intresserade av det och vill liksom få en del av detta i sin verksamhet. Så vi kommer se, vi kommer få ett smakprov på det om några år, alltså fåtal år bara. Men det storskaliga, det kommer ju kanske om ett decennium eller någonting sådant. Och jag är ju hoppfull för att det kommer fungera, men vi behöver ju liksom volymerna för att det ska fungera.
Ja, du pratar om volymer, att få volym i det här. Är det det som är den springande punkten?
Det styrs av pengar, så är det ju. Och då måste priserna sjunka. Jag nämnde att du kan köpa i princip allt för att få en vätgasvärdekedja idag. Men det kommer vara galet dyrt för dig, troligen. Satsningar som egentligen är igång idag är finansierat med statliga medel i mångt och mycket. Är det. Och priserna måste sjunka för alla komponenter och för att i slutändan producera och sälja vätgas. Och för det behövs ökade volymer som man kan börja serieproducera idag.
Och kommer det att ske att vi går från ett vätgashantverk mer till massproduktion?
Det tror jag. Och definitivt ur ett EU-kontext. Definitivt. För där vågar jag påstå att man har kommit betydligt längre än i Sverige.
Gustav Gren, tack så mycket för att du var med i Djupet.
Tack så mycket.
Ja, Jan Blomgren, om vi börjar med dig. Några tankar efter att du hörde forskaren och vätgasexperten Gustav Gren här?
Ja, jag tyckte han gav en väldigt balanserad syn på det hela. Det är precis som han säger, att med dagens prisbild så har inte det här en chans, utan vi måste hitta sätt att ta fram vätgas mycket billigare. Och som jag nämnde tidigare, jag är inblandad i sådana utvecklingsprojekt. Men en liten parentes i sammanhanget, om vi backar ett tredjedel sekel i tiden, då var jag doktorand. på det laboratorium där jag gjorde mina experiment, på strålröret intill i samma hall, höll man på och gjorde experiment för att utveckla teknik för att lagra vätgas i järn. Man kan alltså trycka in väldigt mycket vätgas i järn, och det skulle lösa världens energiproblem då. Nu pratar vi alltså mitten på 1980-talet ungefär. Så att vätgas har ju funnits med i 100 år som potentiell frälsare. Den kommer upp till ytan ungefär vart 30:e år och är inne några år. Och sen upptäcker man problem och så åker undan igen. Det är inget argument för att inte försöka. Jag menar, det kan ju hända att vi med dagens teknik kan göra det bättre än vi kunde göra på 1980-talet. Men det är också intressant att se den här cykliciteten i lösningar. De har liksom en tendens att flyta upp till ytan och sen är de inne och hippa ett tag. Och sen kommer något annat och då flyter det undan och sen kommer det tillbaka så småningom. Och vätgas visar ett sånt mönster.
Mm. Christian Sandström, precis i början av avsnittet också så hörde vi Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, som var extremt positiv till det här med vätgas. Och Gustav Gren verkar säga också att det handlar om att få volymer på det här. Då blir det billigare, effektivare och forskningen går framåt. Då kan det funka. Kan det vara så?
Ja, jag kan ju börja lite och fylla på vad Jan berättade här. Jag läser ett citat, nu är citatet översatt till svenska, det är från början på engelska. Personligen anser jag att om 400 år kommer energifrågan i England att ha lösts på följande sätt. Landet kommer att vara täckt med metalliska vindsnurror försedda med elektriska motorer, vilket i sin tur kommer att generera ström med mycket hög spänning till stora elektriska stamledningar. På lämpliga avstånd kommer att finnas stora kraftstationer där man under blåsiga förhållanden kommer att använda överskottsenergin för att genom elektrolytisk sönderdelning av vatten framställa syre och väte. John Haldane, University of Cambridge, 1921.
Oj!
Det där, ja, 1921. Det är nästan 100-årsjubileum på det citatet. Oljekrisen på 70-talet var väl en annan trigger då för just detta förnyade intresse för vätgasen. Så det är som Jan säger, den kommer och går lite grann. Och det som gör att den kommer och går är politik. Först och främst är det politiska prioriteringar. Och av alla dessa initiativ som nu då dyker upp runt vätgasen, hur många av dem fanns innan EUs Green Deal här på området? Ett sätt att få fram lite grann av hypen då runt vätgas, det kan vara, jag sitter ganska mycket i Retriever mediearkivet och då kan man ju söka på olika ord och sen så får man se hur mycket de dyker upp i pressen i Sverige över tiden. Så att jag sökte då på vätgas och då får jag för år 2015 581 träffar. 2020 är vi uppe på 2700 träffar. 2022 är vi uppe på 5789 träffar. Det är alltså mer än en tiodubbling av uppmärksamheten runt vätgas på en 7-årsperiod. Och en annan grej då med just de gröna bubblorna, det är ju att man ser alltid de här satsningarna så kallas saker för världsunika och världsledande. Alla är världsunika på något lätt orimligt sätt. Och om jag söker på kombinationen världsledande, världsunik och vätgas, då ser vi i Sverige 13 träffar 2015, 182 stycken träffar 2022. Alltså en 15-dubbling ungefär av uppmärksamheten och antalet grejer som kallas för världsledande. Så att här har vi lite grann hur den här hypen då materialiserar sig.
Mm. Intressant att höra. Det är intressant att höra de där siffrorna. Det där är på något sätt för dig en varningsklocka. Här är det någonting som inte står riktigt rätt till.
Om jag tar, jag har gjort precis samma sak med etanolen i Sverige. Precis samma graf. Och den här jättebranta uppgången, det ser likadant ut. I fallet etanolen kommer det en lika snabb uppgång, lika snabb nedgång kommer sen de kommande åren 2009, 10, 11. Så att det är definitivt varningsklockor som ringer. Och när vi ser kommunala bolag, vi ser olika små initiativ, stora initiativ där man ska göra någonting nytt esoteriskt med hjälp av vätgas. Jag har sett rubriker när man ska göra vätgasdagis.
Vätgasdagis. Ja, okej.
Det finns fantastiskt mycket såna här satsningar. Det är vätgasfärjor, det är flygbränsle, det är allt mellan himmel och jord. Och det kokar ner till, som Jan är inne på, det är varifrån ska elektriciteten komma? Om vi lyssnar nu på det Gustav sa.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Och här innan. Så vätgas, om den ska vara grön då, så behöver den framställas ur vatten. Så väte och syre, de tycker om varandra fantastiskt mycket. Det är alltså en jättestark kemisk bindning. Och det är det som gör att vi har såna fantastiska mängder med vatten på planeten jorden. Och teoretiskt finns det ju oändligt med vätgas vi kan framställa ur dessa fantastiska mängder vatten. Problemet är att eftersom de tycker om varandra så mycket, de här vätet och syret, så krävs det fantastiska mängder energi för att dela på dem.
Mm. Vi ska komma in också mer just på satsningarna i norr på stålproduktion och energin som krävs där för att få fram all vätgas då. Jan Blomgren, bara innan vi tar in Gustav Karlberg, vår kvartalombudsman här. Du ville tillägga någonting?
Jo, det är ju spännande det här som Christian är inne på med världsledande. Det är ju mycket frestande för politiker att man ska lösa ett gigantiskt problem, man ska lösa det fullständigt. Däremot är man inte alls lika intresserade av att lösa delar av problemet. Jag kan ta ett exempel med just det här med vätgas och stål. Tanken är nu att helt få bort koldioxid. Det finns andra metoder som är otroligt mycket enklare och billigare där man skulle kunna halvera mängden koldioxid man får ut. Man får fortfarande en del koldioxid kvar, men man får mycket mindre. Och att till en mycket låg kostnad om en teknik som är mycket enklare få bort hälften tycker jag skulle vara intressant jämfört med en väldigt dyr, komplicerad, oprövad teknik som tar bort rubbet. Men för politiker, det funkar liksom inte att komma och säga att ja, men vi gör världens femte näst bästa projekt och vi klarar halva skivan. Det slår inte lika bra som att stå där i gul, hård mössa tillsammans med Ursula von der Leyen och säga att vi är världsledande och vi ska visa världen vägen.
Gustav Karlberg, vår lyssnarombudsman. Du har lyssnat. Några tankar så här långt?
Jag tycker att det blir svårt om jag följer den vanliga mediebilden eller medieflödet, så blir det på något sätt det här så oerhört positivt att det här kommer ändå på något sätt att göra en stor förändring för utsläpp och i specifika fallet produktionen av stål. Samtidigt som det finns ett antal kritiska röster, men det blir mer i debattform som de rösterna dyker upp. Och jag blir lite nyfiken på varför det blir så delat. Varför antingen så läser man en nyhetsartikel och då är det framtiden som framställs. Eller så är det en debattartikel som beskriver att det här funkar inte på det sätt som man önskar. Det kommer inte att fungera. Varför blir det så splittrat?
Ja, vi kan väl bolla det. Jan eller Christian.
Ja, får jag börja? Då vill jag ge all ära till Hans Rosling. Hej Hans i din himmel. Han konstaterar, vill du förstå världen, strunta i media, läs statistik. Och det är liksom det jag och Christian Sandström gör. Vi struntar i det som sägs i media och vi läser statistik. Vi jobbar med naturlagar, vi tittar hur dyrt är det, vad finns det och så vidare. Och här, vi har ett dilemma här att vi har media som inte rapporterar hur verkligheten ser ut, utan man rapporterar antingen det mest fantastiska eller det mest katastrofala. För man ska klart för sig att media, det är ju underhållningsverksamhet man ägnar sig åt.
Det är ju inte riktigt all media kanske. I och för sig, om man ska vara petnoga.
Vink, Magnus.
Ja, du är ju på Kvartal just nu, men du är ju på SVT också.
Jo, men det finns många duktiga journalister, måste jag bara säga, för att försvara mitt skrå. Men det är okej att kritisera journalistik, självklart. Så fortsätt.
Ja, jag är nöjd och glad. Jag har framfört min synpunkt.
Ja, om jag ska fylla i lite så jag är inne på någonting här. Det är så att den som väljer att ställa kritiska frågor runt sånt här. Om jag tittar på tidigare gröna bubblor så det uppstår en konsensuskultur. Den finns inom politiken, den finns inom media, den finns också inom forskarvärlden. Och den som vill avvika ifrån denna konsensuskultur riskerar att bli rullad i kära och sen så får man ta fjädrar på sig och springa genom socknen. Man kan bli kallad för klimatförnekare, man blir kallad för nyliberal, man får kastat på sig att ja, ni tror blind på marknadskrafterna. Och det här gäller vi som är i akademin, det gäller nog journalister också. Och samtidigt som vissa har gjort ett kritiskt skärskådande jobb, absolut. Men att det dyker upp en konsensuskultur runt dessa fantastiska syltburkar med gratispengar, det är ganska naturligt. Och när näringslivet också börjar hitta till de här syltburkarna och börjar casha hem miljardbelopp i form av EU-bidrag, då är det klart att då kommer de också lovsjunga det här. Och då är vi plötsligt för aktörer som då vill sätta käppar i hjulet för den gröna omställningen och så vidare. Och vi har egentligen bara ställt ett antal grundläggande frågor. Varifrån ska elen komma motsvarande hela Finlands årsproduktion? Varifrån ska den komma? Hur ska den dyka upp? Och då blir det tyst.
Vi ska tala om en liten stund just om ståltillverkning. Eller vi ska göra det nu faktiskt, för att ett företag just inom ståltillverkning som redan i höst kommer att trycka på knappen och börja använda fossilfri vätgas i sin produktion, det är Ovako i Hofors. Idag används fossilgas för att värma upp stålet där för att det ska kunna bearbetas. Men i höst då är tanken att man ska gå över till fossilfri vätgas just. Och jag åkte dit och fick följa med på en rundvandring där Ovako visade upp anläggningen för representanter för Energimyndigheten. Och först hör vi Göran Nyström. Senior rådgivare är han och tidigare vice vd för Ovako.
Ja, alltså vätgas är ju naturligtvis en väldigt spännande pusselbit i grön omställning hos många företag. Hos oss handlar det specifikt om den värmning av stål vi gör innan varmvalsning. Alltså vi ska få upp stålet till 1200 grader. Och där har vi hittills använt fossila bränslen. Nu ser vi möjligheten att stoppa in vätgas gjord av fossilfri el.
Och varför just nu? Varför väljer man vätgas just?
Det har inte funnits ett alternativ att kunna gå direkt till elektrifiering. Vi vill ju direkt elektrifiera överallt, men det har inte visat sig möjligt för de här volymerna och den här skalan. Så vätgas blev den enda möjligheten som vi såg att helt eliminera koldioxiden. Och varför nu? Ja, det är en mogen frukt just nu. Jag tycker tekniken finns där. Miljötillstånd, inga problem. Och vi har precis den infrastruktur vi behöver. Så att det känns helt klockrent.
Fördelarna med att göra så här, förutom de uppenbara att det är bra för klimatet och utsläppen minskar, vilka är de när det gäller era produkter?
Produkterna påverkas överhuvudtaget inte. Inte produktionskostnad heller. Så att vi ser ingen som helst effekt på det, utan det är miljövinsterna vi är ute efter helt enkelt.
Det finns ju en del som pekar på i den här stora omställningen att det är mycket som kommer att bli problematiskt också med vätgasen. Det förloras mycket energi till exempel när den ska tillverkas, alltså göras med vatten och el till exempel. Hur ska man transportera den och liknande? Hur ser du på den diskussionen och den kritiken?
Ja, jag kan ju stämma in i delar av det, men poängen för oss är ju att vi använder inte bara vätgasen, vi använder syrgasen och vätgasen och värmen. Och det är de enda tre sakerna som görs i en elektrolysör. Så vi tar hand om alla energiformerna. Vi lagrar ingen vätgas, vi har inga rörledningar för att transportera den. Så att vätgasen existerar som gas väldigt, väldigt kort tid. Så att för oss är det ett energieffektivt, kalendereffektivt sätt att ta bort väldigt mycket koldioxid.
Kritikerna som pekar på att vätgassamhället, det är lite av en grön bubbla. Det kommer att krävas alldeles för stora mängder el. Det är alldeles för dyrt och tekniken är inte riktigt framme än. Har de någon poäng i det där eller kommer det här att funka?
I all vår omställning som vi har jobbat med så har vi jobbat med två grundprinciper. Det ena är energieffektivitet och det andra är energiflexibilitet. Alltså att flexibel i hur vi använder energi, det tror jag vi kommer att se överallt i växa i betydelse. Och så effektiviteten då. Och då menar jag att vätgas är en givet bra energibärare. Den kan transportera stora volymer energi kostnadseffektivt i rörledningar, inte i lagring. Och där ser jag stora möjligheter i framtiden att vi kommer att se ett vätgassamhälle ta form. Men det måste ske med premissen att det ska vara energieffektivt.
Och hur löser man det?
Genom att vara smart, genom att söka olika alternativ och väga fördelar och nackdelar mot varandra.
Tack så mycket så länge. Jag ska inte uppehålla det längre. Vi ska gå in här och titta. Vart är det vi kommer in nu?
Vi kommer in i kontrollrummet till alla våra ugnar i hela Ovako.
Ja, nu är vi på väg in i de här enorma byggnaderna på Ovakos område i
Hofors. Each chamber has one burner. So what you have is four chambers. And then here you have the propane coming in. Today is propane. On this one, and then tomorrow we will have the hydrogen parallel to the system. So we just, and then you go with the hydrogen, and here we have a switch. Here we can add on the hydrogen and you stop the propane.
Ja, nu är vi inne i verket här. Det är hett, det är bullrigt och vi har precis tittat på kopplingarna där de snart ska, ja, efter sommaren börjar prova att ta bort den här fossila propangasen som de idag alstrar värme med för att kunna bearbeta stålet här i anläggningen. Och byta över till nytillverkade, alldeles skinande, blanka, nya rör. Och där ska det då flöda vätgas. Och nu måste vi sätta på oss hörselkåporna här. Hej, vad heter du för någonting?
Klara Helstad.
Och du jobbar på Energimyndigheten?
Ja, precis, det gör jag. Jag är chefen i enhet som heter Hållbar industri på Energimyndigheten. Ja, nej, men vi har ju uppdrag att stödja industrins omställning för att nå klimatmålen och netto nollutsläpp. Så att det som är intressant här för oss är just den här med satsningen på vätgas. Det är ju att kunna ställa om och nå målet om fossilfritt då. Så att vi har ju varit med och stöttat det här från projektet, helt enkelt investeringsprojektet. Och det här är ju någonting nytt som också kan spridas och man ser kopplingarna till också transportsektorns omställning och så vidare. Så det finns ju flera nyttor förutom det direkta här med värmningen i ugnarna och så.
Kan man säga att det råder lite av en vätgasboom i, ja, om vi, åtminstone i EU?
Ja, men det kan man ju säga att det har ju varit de senaste åren en väldigt stor utväxling och många som undersöker möjligheterna, både om man tittar järn- och stålindustrin förstås, men vätgas används ju redan idag till exempel i raffinaderier och kemiindustrin är det viktigt också. Där tittar man ju på alternativen att använda fossilfri vätgas. Istället för att idag använder man ju ofta vätgas från naturgas. Så att det är många industrier där vätgas kan spela en viktig roll och just fossilfritt.
Hur långt fram ska du säga att forskningen och utvecklingen befinner sig utifrån ert perspektiv? Hur mycket kvar är det så att säga att lösa för att det här ska bli verklighet? Och då pratar man ju om elektrolysörer som ska ta fram vätgasen, transportsystem, lagring av vätgas och annat.
Jag tror det är lite varierande, för att man kan säga att ja, elektrolysörer har ju funnits länge och man kan producera. Men sen är det ju att det handlar om att ställa om olika industriella processer. Det finns lite olika risker och utmaningar. Det är frågor som man tittar på kring vätgaslagring. Vi är ju med och finansierar till exempel det här pilotlagret som finns i Luleå som Hybrid driver. Så att det finns ju flera olika frågor, och det handlar också om säkerhet och säkerhetsaspekter och sådär. Så att det är ju både, det är ju saker som finns och man kan börja investera som man har gjort här i Hofors. Men det finns ju helt klart forskningsfrågor kvar på olika sätt.
Vilka är de största forskningsfrågorna skulle du säga? Det som man måste överkomma för att det verkligen ska bli på riktigt?
Nej, men jag tror att vissa saker nu, det är ju att kunna faktiskt skala upp och testa i större skala, som de här demonstrationerna som görs, och så att man provar med olika förutsättningar. Så det är ju en viktig del att lära sig hur teknikerna funkar ihop i ett system, med elsystemet också till exempel. Så att, men man kan inte säga, det är liksom många pusselbitar, men det är ju på gång verkligen, att, och man kan ju tro att det, inom några år så har vi ett helt annat läge.
Mm. Energimyndigheten, sista från mitt besök på Ovako. Christian Sandström, nu är vi inne på ståltillverkning. Och vad skulle du säga är dina främsta invändningar till, om vi tittar på projekten i norr, med bland annat Hybrid som nämndes här, varför det där inte kommer att fungera, där vätgasen är en central del?
Det vi får komma ihåg med vätgas, det är att vätgas är egentligen inte en energikälla. Det är en energibärare. Och det är en jättestor skillnad här. Som vi var inne på innan, så för att du ska få fram vätgas som du sen kan använda för att reagera med någonting, då måste du utvinna den ur någonting. Och hittills har nästan all vätgas som görs och används har ju då gjorts med hjälp av naturgas, alltså metan. Metan heter CH4. Och om man försöker att få ut vätgas, alltså H2, ur detta, då får man ju ut mycket mer än om man använder sig av vatten, H2O. Det finns alltså fler väteatomer att få ut. Så att vill vi nu, om vi nu ska göra det här med grön vätgas, det är alltså vätgas som kommer ifrån elektrolys enligt den här definitionen, då går det åt mycket mer energi per mängd vätgas vi får ut. Så orsaken då till att naturgas är det vi använder idag, alltså fossil naturgas för att göra vätgas, det är att det krävs mindre energi. Och det är inga små mängder. Det är alltså 4-7 gånger mer energi som krävs om vi ska använda oss av elektricitet och skicka in det i vatten och dela ut, och så att vi får vätgas istället. Så där har vi lite de här kopiösa mängderna elektricitet som kommer att behövas. Och sen har vi överföringsförlusterna i nästa läge. Och då är ju, ja, men om vi skulle lösa det här då, om det skulle funka, ja, då är ju bara det här bra för miljön och för CO2-utsläppen, om inte den elektriciteten hade haft en annan alternativ användning där du hade kunnat sänka CO2-utsläppen ännu mer. Men det har vi inte sett, och vi har inte sett några svar på frågorna varifrån dessa mängder elektricitet ska komma. Och Vad vi hör nu på de här resonemangen från Energimyndigheten och från andra, så du hör resonemang om orsakssamband och hur det ska gå till i teorin. Men du hör sällan att man sätter, som Jan är inne på, man sätter siffror på saker. Hur mycket rör det sig om? Hur mycket elektricitet är det? Hur mycket energiåtgång är det i förhållande till naturgasgenererad vätgas? Så att det är den viktigaste frågan.
Jan Blomgren, de här stålprojekten i norr kommer ju att kräva ofantliga mängder el. Man pratar ju om motsvarigheten finska elproduktionen nästan. Ulf Kristersson pratar här om veckan om att Sverige måste fördubbla elproduktionen på några decennier. Det där går inte närmast, menar du väl?
Allt är möjligt, men allt är inte troligt. Den största introduktionen i världshistorien utav fossilfri el, det var faktiskt Sverige, om vi räknar per capita då. Sveriges introduktion av kärnkraft från projektet började i mitten på 60-talet och var färdigt i mitten på 80-talet. Så under en 20-årsperiod så tryckte vi in ungefär 70 terawattimmar ny fossilfri el i Sverige. Det är liksom största i världshistorien. Och nu pratar man om allt som betydligt större än det på mindre än 20 år. Hur många traktorer kör omkring ute på tomten just nu och flyttar jord på bygget? Ja, inte många kan vi säga. Så att kunna göra den här omställningen i den skala som har presenterats och på den tidsram som har presenterats, det tror jag, det kan man glömma. Det finns inte, det kommer inte att gå vägen.
Många av de här projekten kommer att haverera helt enkelt.
Nej, det utesluter inte att vi kanske kan få se lite mindre och i ett långsammare tempo. Det kan jag inte utesluta. Men de planer som har presenterats, de är helt orealistiska. De tar ju överhuvudtaget inte med i beräkningen hur lång tid det tar att få tillstånd för att göra saker och ting. Och om man dessutom säger att ja, men vi behöver lika mycket el som hela Finland. Jag tror jag faktiskt var den som räknade ut det där första gången. Om man nu säger att vi ska bygga så mycket elproduktion och inte ens kan svara på frågan vilken elproduktion och var ska den ligga, men den ska vara klar om 15 år. Ja, men det är ju fullständigt trams.
Gustav Karlberg, en avslutande fråga till Christian och Jan.
Ja, nej men... Just varför tror ni inte att ni får svar på frågan var elproduktionen ska komma ifrån? Vad är det som gör att ni upplever att man undviker den frågan så mycket man kan?
Ja, om jag får börja då. Vi har i Sverige en konsensuskultur. Alla ska tycka likadant och sen helt plötsligt så ändrar sig. Och sen tycker alla likadant fast de tycker något annat. Och vi har alltid tyckt på det viset. Då har man glömt bort att man tyckte någonting förut. Vi har, till att börja med, det har gjorts sociologiska undersökningar som visar att 70-90% av journalistkåren i Sverige röstar vänster. Det kan ju på något vis påverka det hela. Sen det finns ju också ett litet land som Sverige har ju en väldigt tydligt beroende. Media behöver politik. Du måste kunna gå och intervjua en minister för att få lite intressanta uppslag till din artikel. Men politiken behöver media också för att kommunicera sitt budskap. Och så ligger de med varann lite nu och då och så där. Förr eller senare uppstår det ju vänskapsband. Och i ett litet samhälle som Sverige så blir de där. De kan bli ganska korrumperande. Och jag tror det spelar roll här i sammanhanget.
Christian Sandström, en kort kommentar på det.
Ingen risk är för stor när någon annan betalar. Tittar du på mängden bidrag som Hybrid, H2 Green Steel med fler har fått, gröna projektkrediter där man i praktiken inte behöver betala tillbaka lånen, så är det någon annan som står för riskerna. Framtidens skattebetalare i andra länder. Jag har svårt att se någon som är sämre representerad. Det gör att det blir en konsensuskultur runt det som är gratis, som är gott. Men då tappar man också risktänkandet. Och det blir, ja.
Okej, Christian Sandström, Jan Blomgren, Gustav Karlberg. Tack för att ni var med i Djupet.
Tack så mycket.
Tack.
Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten där bland annat tillverkaren av grönt fossilfritt stål Hybrid ingår. Välkommen!
Tack så mycket!
Jag ska säga också att Hybrid är ett gemensamt projekt mellan SSAB, LKAB och Vattenfall. Du har lyssnat nu på programmet på djupet så här långt? Tankar?
En del saker höll jag faktiskt med om mer än vad jag skulle tro. Det här är ju ingen ny kritik på det sättet. Och jag kan väl börja med att säga att jag tycker det är bra att det blir en diskussion, att det blir en debatt. Men en del av de argument som framförs här håller jag ju naturligtvis inte alls med om.
Vi ska gå in på några av huvudpunkterna i kritiken. Men tycker du att det har saknats en debatt och ett kritiskt granskande hittills? Håller du med Christian Sandström och Jan Blomgren på den punkten?
Alltså om man håller isär å ena sidan Hybrid och de projekten som jag är med i, om man tittar på det som framförallt Christian lyfte här, en hype runt vätgas generellt. Så i det perspektivet så kan jag hålla med Christian i princip om att det finns en risk att det blir bubblor när någonting blir väldigt hypat. Men därifrån till att liksom generalisera det ut över alla projekt, där får jag ganska stora problem med resonemangen.
Några av punkterna de tar upp, Jan Blomgren, han säger att han har ställt frågan varifrån ska all den här elen komma? Kanske motsvarande Finlands elproduktion om man ser över alla de här planerna som finns. Han har frågat, säger han, men inte fått något begripligt svar. Finns det ett sånt begripligt svar från Hybrid?
Ja, jag blir ju väldigt förvånad när jag hör det. Om man har ställt frågan 30 gånger och inte uppfattat något svar, då ska jag nog gå till en öronläkare, måste jag säga. Vi har varit väldigt tydliga från Vattenfalls sida i alla fall. Och jag ska kanske börja med att säga det att Hybrid är ju ett samarbete för att ta fram tekniken för att göra fossilfritt stål. När den tekniken sen fungerar, då kommer inte Hybrid bli ett stålproduktionsbolag, utan det här är liksom teknik som då ska användas av LKAB och av SSAB och av Vattenfall för att skapa den här nya fossilfria värdekedjan. Om man då ska ställa om och sen som i LKABs fall då planera för att ytterligare expandera produktionen av järn i Sverige, det är det som driver upp då den här energiförbrukningen. Då hamnar man ju naturligtvis på väldigt höga siffror i de här planerna. Men det här är ju en utveckling som kommer att ske över lång tid. Och det kommer att vara en rad av investeringsbeslut som kommer behöva fattas på flera bolag. Så det blir lite sådär 0 eller 70 terawattimmar eller 0 eller Finland i diskussionen. Och det är ju inte alls så den här logiken kommer att fungera. Utan investeringsbeslut fattas ju av professionella bolagsledningar och styrelser om förutsättningar finns. Det här är ju liksom en plan. Det här är en ambition för att vi ser möjligheter i det här. Men för att återvända till elfrågan där, så vi har varit väldigt tydliga om var den här elen ska komma ifrån. Vi har goda förutsättningar i Sverige. Vi har ett väldigt bra utgångsläge som inte många andra länder har, eller knappt några länder. Och det är därför vi har hamnat i Sverige med den här utvecklingen, att vi ser att både svensk industri och annan industri som söker sig hit vill jobba med elektrifiering i Sverige. Vi har ett elsystem idag som är i princip helt fossilfritt. Det är kärnkraft, det är vattenkraft, det är vindkraft och lite biokraft. Vi har en väldigt stark energibalans. Vi har pratat om det har pratats om de här stora mängderna el nu under inslagen tidigare här. Det har nämnts siffror på 70 terawattimmar, en fördubbling och såna här saker. Förra året så exporterade vi 20% av vår fossilfria elproduktion. Så vi startar alltså med ett väldigt starkt utgångsläge.
Så att du menar kritikerna som pekar på det hela tiden, det här, om nu all den här elen ska byggas, vilket det kan bli så eller kan inte bli så beroende på vilka projekt som når hela vägen och så, det där kommer att funka?
Ja, så här, vi har väldigt goda förutsättningar att bygga mer elproduktion i Sverige. Vi har, om man jämför med, vi kan ta ett exempel här och jämföra med Tyskland. Tyskland producerade förra året ungefär 185 terawattimmar bara vind- och solkraft. Vi pratar om någonting som är betydligt mindre än det. Om vi skulle göra ett tankeexperiment bara, att rent hypotetiskt så säger vi att hela omställningen av järnmalmsproduktionen i Sverige, alltså någonstans den yttersta tillämpningen av hybrid i Sverige, att den skulle göras med hjälp av landbaserad vindkraft. Då behöver vi, med den tekniken som vi ser nu, ungefär en yta som är 2% av Norrbottens yta. Ett par tusen kvadratkilometer. Det här har vi framfört i debatt tidigare. Då möttes det väl ungefär med att ja, det där tror vi inte på. Men det är liksom så siffrorna ser ut. Nu kommer inte det att naturligtvis handla om bara landbaserad vindkraft. Anledningen till att det pratas mycket om det nu är för att det är någonting som sker redan nu. Det byggs ut i ett starkt tempo redan nu. Jan Blomgren nämnde här att vi hade med kärnkraften byggt ut 70 terawattimmar på 20 år. Och det var en extremt imponerande utbyggnad. Det blir ju snitt 3,5 terawattimmar per år. Vi har legat betydligt över det med den landbaserade vindkraften de sista åren. Så det här är ju ingenting som kommer att ske om 15 år. Det är en utveckling som sker just nu. Och vill vi till en fördubblad elproduktion så är det ju viktigt att den inte avstannar för mycket då. Men sen är det bara ett verktyg i lådan. Det andra vi har är också havsbaserade vindkraften. Det vi i Sverige har släpat efter. Vi har en lång kustremsa, goda vindlägen, jättestor potential där. Det ligger mängder med ansökningar inne. Vattenfall själva har ungefär drygt 20 terawattimmar just nu projekt. Och sen så tittar vi också på ny kärnkraft. Och lägger man ihop de här tre, då är, hävdar vi, en fördubbling av mängden terawattimmar inte det stora problemet. Det stora problemet blir att få elen dit den ska vara när den behövs, på det format den behövs.
Mm. Ja, då är det infrastrukturen som ska förbättras, påbyggas om och så. En annan del av kritiken, det talas här i programmet om stora påsar pengar från EU. De kan man gräva ur. Ingen risk är för stor när någon annan betalar. Finns det en sån risk att de här stödpengarna, du var inne på det lite tidigare, men att det att en hel del av det som pågår inom den här gröna omställningen nu faktiskt kanske handlar lite om det?
Jag ska inte svära på att det inte finns den typen av tendenser. Jag kan väl säga att när det finns en hype och det finns ett visst konsensustänkande, jag kan hålla med Christian om det, att det finns antagligen en fara i det. I vårt fall så handlar det absolut inte om det. Det här är inte någon annan som betalar. Vi har betalat utvecklingen hittills i hybrid. De 2 miljarder som vi har lagt på teknikutveckling hittills, de har till 75% betalats av oss själva. Och det verkar ju liksom synnerligen dumt att lägga 1,5 miljard på någonting för att få ungefär en drygt 0,5 miljard i bidrag på någonting som man inte tror på. Vi gör ju naturligtvis det här för att vi tror på det, och vi satsar pengar i den här kunskapsuppbyggnaden för att i nästa steg, när den här värdekedjan på riktigt ska byggas, när de stora besluten ska tas. Häromveckan nu så tog ju SSAB ett investeringsbeslut på över 6 miljarder på den första ljusbågsugnen som en del av den här värdekedjan. Gör man fel i de stegen och inte har ordning på sina risker tillräckligt mycket, då löper man ju en risk att slarva runt med betydligt större pengar. Så att vi har investerat i den här kunskapen nu, det är ett sätt för oss att minska risken när vi ska bygga stora anläggningar. Sen tycker vi naturligtvis att det är bra om vi kan få hjälp med en del av den utvecklingskostnaden. Och det är ju ingenting som är unikt för oss. Så har man ju gjort det i många fall. Jag menar att Jan Blomgren nu kan hitta case i Nordafrika på solenergi. Det går ju tillbaka till att man faktiskt mellan stater och näringsliv har utvecklat solenergitekniken delvis med hjälp av statlig finansiering, som att man har hjälpt till att kommersialisera den. Det här är precis samma sak som vi kommer se på vätgas nu, och precis samma sak som vi kommer se på en del industriprocesser.
Mikael Nordlander, tack så mycket för att du var med i Djupet.
Tack så mycket.
Nu under våren så har EU lanserat en särskild vätgasbank. Den ska stötta industri och företag för att fler ska våga investera i tidigare faser av utvecklingen kring vätgas. Tanken är också att det här ska locka fram mer riskvilligt privat kapital. I veckan meddelade forskare vid Umeå universitet att de kan ha kommit på ett sätt att effektivisera framställningen av fossilfri vätgas. Det handlar om ett nytt sätt att ta tillvara de ädelmetaller som krävs i vissa elektrolysörer för att produktionen ska ske så effektivt som möjligt. Och i augusti då öppnar Sveriges första tankstation med vätgas för både lastbilar och personbilar, där vätgasen är helt framställd med hjälp av vindkraft. Det här skriver Teknikens Värld. Och stationen, den ligger i småländska Älghult.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.